Historien hade visserligen hållit oss i spänning där vi satt kring brasan. Men frånsett en anmärkning att den var mycket ruskig, som ju en underlig historia självklart skulle vara i ett gammalt hus på julafton, kom jag inte ihåg att man sa något om den förrän någon råkade beteckna den som det enda fall han hade stött på där en sådan hemsökelse hade drabbat ett barn. Jag får kanske nämna att fallet gällde en syn just i ett sådant gammalt hus som vi för tillfället var samlade i. En fasansfull syn för en liten pojke som sov i samma rum som sin mor och förskräckt väckte henne. Men istället för att lyckas förjaga hans skräck och få honom att sova igen, mötte hon samma syn som hade skrämt honom. Det var den iakttagelsen som förmådde Douglas att komma med ett svar senare på kvällen med den intressanta följd som jag här fäster uppmärksamheten på. Någon annan berättade en inte särskilt märklig historia som jag såg att han inte lyssnade på. Det tog jag som ett tecken på att han själv hade något att komma med och att vi bara hade att vänta. Det dröjde i själva verket ett par kvällar till. Men redan nu, innan vi skildes, nämnde han vad han hade i tankarna. Jag tycker också, i fråga om Griffins spöke eller vad det nu var, att det faktum att det visade sig för den lille pojken först gör historien särskilt märklig. Men det är inte första gången jag hör en historia av detta förtjusande slag där ett barn har varit inblandat. Om barnet förhöjer verkan och kommer skruven att vridas ännu ett varv, vad säger ni då om två barn? Vi säger naturligtvis, utropade någon, att två barn kommer den att vridas två varv. Dessutom att vi vill höra något om dem. Jag tycker mig se Douglas där framför brasan, med ryggen vänd mot den, medan han med händerna i fickorna såg ned på den som talade. Ingen utom jag har hittills hört den. Den är alldeles för fasansfull. Detta, förklarade flera röster, ställde den i särklass, och vår vän beredde sig på sin triumf på sitt lugna sätt genom att ta en hastig överblick över oss andra och fortsätta. Den går utanpå allting. Ingenting som jag har hört går upp mot den. I fråga om ren skräck minns jag att jag frågade. Han tycktes vilja säga att den inte var så enkel och verkade vara villrådig om hur den skulle klassificeras. Han förde handen över ögonen och gjorde en liten grimas. I fråga om ryslighet. Åh, så underbart! Utropade en av kvinnorna. Han tog ingen notis om henne. Han såg på mig, men som om han istället såg på det han talade om. Överhuvudtaget är fråga om kuslig mystik, skräck och lidande. Nå, sätt dig då och börja. Han vände sig mot elden, sparkade till ett vedträ och betraktade det ett ögonblick. Därpå vände han sig mot oss igen och fortfor. Jag kan inte börja. Jag måste skicka bud till stan. Vi blev alla missnöjda över detta och förebrådde honom, varefter han tankfullt förklarade. Historien är nedskriven. Den är inlåst i en låda. Den har inte varit ur den på åratal. Jag skulle kunna skriva ett brev till min betjänt och skicka med nyckeln. Han kan skicka hit paketet eftersom han vet var det finns. Han tycktes rikta sig särskilt till mig med sitt förslag. Tycktes nästan vädja om hjälp för att inte bli tveksam. Han hade brutit isen. Många vintrars tjocka lager. Och han hade haft sina skäl till den långa tystnaden. De andra var missnöjda med uppskovet. Men det var just hans betänkligheter som fängslade mig. Jag bad honom att skicka ett brev med första posten och låta oss få höra historien så snart som möjligt. Därpå frågade jag honom om han själv hade upplevt historien i fråga. På det svarade han genast. Nej, Gud vare lov. Men berättelsen är din egen. Skrev du själv ner den? Bara här. Han förde handen mot hjärtat. Och jag glömmer det aldrig. Nå, ditt manuskript är skrivet med gammalt urblekt bläck och med en mycket vacker handstil. Han tvekade igen. En kvinnas. Hon har varit död i 20 år.